MC-podden.
Du lyssnar på MC-podden. Jag heter Johan Ahlberg.
Jag heter Mikael Samuelsson.
Hej och välkommen till första avsnittet av MC-podden. En podd om motorcyklar. Mikael, berätta, vad kommer podden handla om? Lite stort. Motorcyklar säger jag, men...
Väldigt brett, självklart om motorcykeln i sig, men även kringutrustning, tillbehör, människorna kring motorcykel, ja, allt.
Jag tänker osökt på, motorcykelbranschen är ju väldigt speciell med extremt mycket passionerade, kan kalla det sköna individer som verkligen brinner för liksom motorcykeln och som jobbar med det. Och det tycker jag gör den här branschen väldigt speciell och som har gjort det i alla fall att jag har fastnat i den här träsket som motorcykelbranschen är. En ankdamm som det också kallas. Men Micke, under årens lopp så har vi, både du och jag, träffat otaliga med härliga människor i den här branschen. Jag tänker på, då menar inte jag bara massa kända MC-profiler utan vanliga hojåkare av alla dess slag. Men vi kommer ju också just gästas av flera viktiga branschmänniskor. Inte minst i det här avsnittet så kommer vi träffa KTM Scandinavias vd Anders Scharbäcken. Som kommer dela med sig av saker han har upplevt under sina 20 år i den här branschen. Och han är bara en av alla som jag har träffat under alla mina år i den här verksamheten i motorcykelvärlden som är, verkligen brinner för motorcyklar och allt som, ja, allt som har med motorcyklar att göra helt enkelt. Och det är väl lite det podden ska handla om.
Ja, och man blir ju direkt intresserad av vad de här människorna har att berätta. Så att det ska bli mycket intressant att höra deras historier och deras känsla för motorcyklar.
Mm. För jag tror att det är lätt att tänka att man ser ju framför sig vd på ett stort företag, tänker man ju direkt. En kostymklädd människa som kanske rent av aldrig har kört motorcykel själv. Men så är det ju inte i den här branschen, utan de flesta vi har lärt känna i motorcykelbranschen är ju väldigt
passionerade.
Ja. De älskar ju verkligen att köra motorcykel. Sen kanske de inte har all tid i världen att göra det hela tiden. För de har en viktig roll med massa administrativa saker. Men det är ändå mycket sånt som jag tänker att det här ska handla om. Och inte minst alla sköna möten vi har haft med riktigt kända människor inom racingen och sånt. Som vi kanske får återkomma till om lite längre fram i en annan podd.
Sen är det ju allas personliga inställning till motorcykeln. Och det kommer vi ju också i det här avsnittet. Vi kör ju lite personlig presentation här och kanske våra egna minnen.
Mm.
Och det kan vi också återkomma till senare. För vi har ju en del historier att berätta, onekligen.
Ja. Och sen kommer det under resans gång så att säga, allt eftersom så kommer ju saker och ting falla sig naturligt in i podden när vi kommer vara på olika events och vara med om olika saker, provkörningar, olika tävlingar, olika mässor eller vad det nu kan tänkas vara som har med motorcykel att göra. Och det kommer vi dela med oss av här i MC-podden. Ja, men vilka är då vi? Jag, alltså Johan Ahlberg då, har jobbat heltid som motorcykeljournalist sedan 1998. Först några år på Sveriges motorcyklisters, eller SMC:s medlemstidning, MC-Folket. För att därefter få anställning som testredaktör på tidningen Bike. Och där och då var det inget annat än ett drömjobb. Och det var en dröm som faktiskt varade ända fram tills tidningen såldes. Vilket i sin tur ledde till att jag sa upp mig och drog igång fastbikes.se. Ja, under årens lopp så har det ju onekligen blivit en salig massa roliga motorcykelminnen, provkörningar och andra galenskaper som jag har delat många gånger med just min parhäst i studion. Men Micke, berätta lite om dig själv. Hur började ditt hojåkande?
Ja, det börjar ju klassiskt i mopedåldern. Och därefter blev det ju snabbt lätt motorcykel vid 16 år som det var då. Och sen har det bara rullat på helt enkelt. Motorcyklarna har avlöst varandra och intresset har funnits där hela tiden och det har ju aldrig avtagit. Sen har jag fått förmånen då att hjälpa dig Johan på Fastbikes, vilket har varit otroligt. Jag har fått uppleva också, som du nämnde, en massa härliga provkörningar. Oavsett om det har inneburit att man har varit på däcktest eller liknande. Så att det har varit en fantastisk resa så. Och sen då det här privata hojåkandet vid sidan om. Som alltid funnits där som ett brinnande intresse.
Ja, för er som inte känner till då. Du Micke, du har ju ändå varit med liksom egentligen innan det också. Men ända sedan jag började på MC-folket och sen på bike. Du har ju varit med på massa tokigheter där. När vi har varit iväg på massa spännande provkörningar mitt i vintern. Och frusit häcken av oss med igenimmade visir och annat knas. Men jag vet inte, vi snackade lite tidigare om hur träffades vi egentligen? Hur gick det till?
Ja, exakt. Nej, men det kommer vi ihåg allihopa. Att det var på Arlanda helt enkelt. Vi jobbade ju där tillsammans och det måste ju ha varit i början av 90-talet. Så vi pratar ju ungefär, om vi har minnet med oss, 1993. Vi jobbade i säkerhetskontrollen av alla ställen. Och där stod vi och kontrollerade resenärer som skulle resa ut i vida världen. Och av någon anledning då så började vi prata om det där och upptäckte att vi hade ett delat MC-intresse. Det var väl så det hela började, om jag minns rätt. Stämmer det, Johan?
Ja, men det låter rimligt. Och jag vet att det var ju en hel del saker som hände där under den perioden. Då jag fortfarande inte ens hade bilkörkort, utan jag var ju en hängiven året runt körandes motorcyklist.
Jo, men det stämmer. Och om du minns vår kollega Hasse, så hade ju han en tjänst i en grind, om jag inte minns helt fel. Och han satt ju där, och det var ju på vinterhalvåret, och jag tror säkert det var mitt i smällkalla vintern. Och på den tiden var det ju grymt med snö. Och Hasse, jag vet inte om han pratade med mig, men det kan ha varit så att han berättade det här för mig helt enkelt, för jag tror inte det kom från dig, utan det måste ha kommit från honom direkt till mig. Och då säger han att, ja, jag satt där i grinden och det var mörkt och det snöade som fan. Och sen så helt plötsligt ser jag en lykta kommer åkande. Och han tänkte ju då, Hasse, att det där är ju en bil med ena framlyktan trasig eller någonting. Nej då, då visade det sig att det var Johan Ahlberg som är på väg till jobbet. Tidigt, kallt, mörkt, full snöstorm. Så att ja, du körde nog hoj dygnet runt, höll jag på att säga, året om.
Ja, och det där för mina tankar till är en ganska rolig grej just om det där med att hela vägen tills jag måste ju ha varit 25-26 där någonstans. Det var i alla fall sent 90-tal då jag började på MC-folket och så skulle jag och en tidigare kollega iväg på en provkörning och jag fick i uppdrag att åka förbi några ställen och hämta lite hojar med firmabil och släp. Varpå jag då säger nej, det går inget bra. Och chefen då tyckte att vadå, det får du väl ta och ställa upp på, ta bil och släp liksom. Det, alla hjälps åt här. Ja, men det funkar inget bra för jag har inget körkort. Och då tog ju de för givet att jag hade blivit av med körkortet, men så var inte fallet. Fallet var ju att jag hade ju inte bilkörkort. De hade tagit det för givet eftersom jag hade MC-körkort. Så då fick jag snabbt omsider under den här provanställningen just, då fick jag helt enkelt ta bilkörkort för att få jobba kvar. Och det ironiska här är ju att det här är alltså på MC-folket, en motorcykeltidning, som då tvingade mig att, ja, tvingade mig, men som ville att jag skulle ta bilkörkort för att få behålla jobbet helt enkelt.
Så det motvilligt mot ja. Din egen ja. Vilja.
Så det var, så blev jag med bilkörkort, hemska tanke, men så är det.
Ja, men Johan, ditt motorcykelintresse då, hur började det?
Ja, alltså Faktum är att jag hade egentligen inget motorsågintresse under min uppväxt som präglades mycket av, ja, det var mycket cykel, men utan motor. Jag hade inte ens moped, utan jag tävlingscyklade och höll på med BMX. Vi byggde en BMX-bana på ängen där nu BMW-återförsäljaren Motorrad Center i Upplands Väsby huserar sedan tid. Ja, hur som helst, men det blev i alla fall en salig massa cyklande. Och så plötsligt en sommardag så fick jag för mig att jag skulle dra upp till Stockholmsvägen, gamla Stockholmsvägen i Upplands Väsby, i närheten av industriområdet Infracity, alldeles in till E4, för att kolla in vad som egentligen försiggick där. Jag hade hört mycket på nätterna och kvällar och sånt där, jäkla massa motorbuller och gasande och så. Så jag i alla fall cyklade upp dit, och mycket riktigt, väl där fick jag se det som skulle förändra mitt liv för alltid. Där så brakade en vilde, han kallades för Birre, fram på bakhjulet med en G6R 1100, en Suzuki alltså, i hög fart med framhjulet rakt upp i skyn. Och så stod han upp där på fotpinnarna och drog fram. Och där och då så blev jag liksom, så där skulle jag göra. Så där ville jag också bli. Så senare samma år så skrev jag in mig på körskolan och tog körkort för lätt motorcykel. Och köpte min första motorcykel, en gammal RD125. Så ja, det är väl den korta storyn om hur mitt motorcykelintresse inleddes, kan man ju säga. Men jag vet, Micke, jag tänker på, vad var du liksom som första minne då? När poppade det här upp? Jag vet, du började med moppe och så blev det hoj och så. Men jag tänker på första minnet från hoj så där.
Nej, men jag kommer ihåg också att på den tiden när alla MC-firmer fanns i stan, då åkte man ju in dit in och så gick man ju runt och kollade på hojarna i de olika butikerna.
Och stan, butikerna. Då snackar vi i Stockholm.
Vi snackar Stockholm City. Mm. Och det var väl Yamaha MC-center och Honda MC-center. Och
det är som ett autosport eller något.
Ja,
något.
Inte autosport. Va? MC-varuhuset
och
fanns.
Och Lelles fanns där inne också, ja. Kommer jag ihåg.
Och då gick man ju omkring där och glodde runt lite på hojarna och sådär. Sen kommer jag ihåg att man tog broschyrer från den tiden hem och bläddrade i det där, och då var det ju så att man drömde sig ju bort helt enkelt. Så tänkte man, sån där hoj vill jag ha eller någonting, men det fanns ju inte på världskartan att köpa något nytt i den prisklassen då. Så, men det var så liksom det började på något sätt, och då var ju det här innan mopedåldern. Sen blev det ju moped vid 15 års ålder, och min far han kom ju med en ny Syndab KS50 Supersport. Det måste ju ha varit en 84 eller något. Flång ny. Som han hade fått i ersättning. För han jobbade som säljare, min pappa. Så han hade tagit det som en provision. Av något sätt. Och så kom han hem med den där på släp till mig. Jag kommer ihåg det där. Och plikttroget satt man ju där i garaget. Det fanns ju inte på världskartan att jag skulle bege mig ut. Innan 15 års åldern. Så jag satt i garaget, kommer jag ihåg, på den där. Helt otrimmad var den. Gick långsamt som bara den. Ställbart munstycke fanns det väl på den. Men ja, där och då så kände jag att tvåhjulet är min grej. Och sen har det bara rullat på.
Men jag tänker, Micke, att det ska ju inte bara handla om oss det här. Så jag tänker, jag träffade Anders Scharbäcken, vdn på KTM Scandinavia häromdagen.
Ja, just det. Han har jag träffat också.
Ja, så jag tänker, vi släpper in honom här så får vi höra vad han har att säga.
Jag heter Anders Scharbäcken och jag är vd för KTM Scandinavia. Jag bor och arbetar i Örebro där vi har vårt huvudkontor. Jag är född i Eskilstuna men uppväxt utanför Örebro, så att det här är mina hemtrakter. Och jag har varit på det här företaget nu i 20 år direkt faktiskt. Jag började då som sagt för drygt 20 år sedan. Det måste vara 2001 eller 2002, jag kommer inte riktigt ihåg. Och det var en annons i tidningen faktiskt att de sökte en marknadschef till Husaberg som på den tiden ägdes av KTM. Som jag då sökte, jag hade ett motorcykelintresse naturligtvis, så att jag sökte och så fick jag det jobbet. Och sen efter 2-3 månader så organiserar man om och bildar ett försäljningsbolag som jag då blev vd för. Och då var vi 3 stycken som jobbade med KTM på det här sättet. Och jag tror vi sålde 400 motorcyklar per år. Idag så säljer vi drygt 7000 motorcyklar och är 25 anställda. Så att det har ju förändrats enormt. Jag tror att bara för 5 år sedan så var vi 2 varumärken. Vi var KTM och Husqvarna som vi då köpte 2013. Idag är vi, jag tror vi har 8 varumärken i och med att vi även har börjat med trampcyklar. Så att det är lite skillnad. Och när jag kommer ihåg när jag började, då tyckte det som då kallades de fyra japanerna, som var lite stort och märkvärdigt, som man var lite rädd för. De tyckte vi var lite gulliga faktiskt. De tyckte så att, jag ska inte säga att de skrattade åt oss, men om vi, men återförsäljare sa att nu vill jag ta upp KTM, så tyckte ju de fyra japanerna, ja, det spelar väl ingen roll, kör på det. Så är det ju inte riktigt nu, utan nu tycker vi en del av de fyra japanerna är lite gulliga faktiskt.
Men Anders, om vi tittar i kristallkulan, vad tror du, var är vi om låt säga 10 år in i framtiden? Hur ser det ut då?
Ja, det kommer ju fortsätta växa. Vi utökar ju våra segment. Vi kommer aldrig att släppa de rötter vi har, till exempel med Ready to Race som KTM har. Det kommer alltid att finnas. Det kommer inte komma glidarhojar från KTM, utan det kommer alltid vara höga prestanda, låg vikt och sportighet och så vidare. Och sen har ju Husqvarna ganska sina core values och rötter som inte heller kommer att lämnas naturligtvis. Så jag tror att vi kommer att fylla på med fler varumärken. Det är ju marknad- och försäljningskontoret i Österrike heter House of Brands av en anledning. Och det kommer säkert bli fler.
Men Anders, vad tror du om den elektrifierade framtiden? Hur ser den ut för motorcyklar?
Ja, det är ju en enorm förändring på drivmedelssidan inom fordonsindustri. Det kan ju ingen undgått. Sen är det är lite annorlunda på motorcykel. Vi var ju en av de första som hade en eldriven motorcykel med Freeride E, och den kommer naturligtvis att vidareutvecklas. Och nu har vi de sista åren lanserat flera modeller när det gäller minicyklar för barn, där elmotorn är helt perfekt faktiskt. Av massor med anledningar, ingen service, det låter inte och det är toppen. Vi kommer få mycket nya motorcyklister in i branschen tack vare det. Sen på stora motorcyklar så är det ju också absolut så att vi utvecklar vidare med el. Men så tror vi jättemycket på såna e-bränsle, att vi kommer fortsätta med förbränningsmotorer och köra på någon form av koldioxidneutralt tillverkat bränsle. Jag tror att prestanda fordon, både motorcyklar och sportbilar, kommer att finnas kvar med förbränningsmotorer med neutralt bränsle.
Men oavsett teknik, förbränningsmotorer eller eldrivet och så, vad skulle du säga? Vad är det absolut bästa med just motorcyklar?
Det är att det är roligt att köra. Det är ju liksom inget, visst kan man ha det som pendlarfordon, och det kommer att komma mer och mer i och med att det är som det är med stadstrafiken. Men det är roligt att köra motorcykel, det är grejen. Det får man aldrig glömma bort. Och där, även där har vi ju inte en utmaning utan en möjlighet, tror jag, inom motorcykelbranschen, att bilar blir ju bara mer och mer ett transportmedel. De är självkörande, jag menar min Audi, den är ju på gränsen till tråkig att köra, det händer ju ingenting, den är ju nästan självkörande. Självkörande motorcyklar kommer väl i princip aldrig att komma. Så jag tror att ju mer bilen blir ett transportmedel som bara tar det till och från A och B, så kommer intresset för motorcyklism att öka. Och även den fåfänga som idag finns för motorfordon kommer också öka. Man kommer att vilja ha coola motorcyklar som ser lite balla ut.
Ja, men Anders, då kontrar jag ju direkt med såklart. Vilken är din drömhoj? Vad kör du helst omkring med?
Drömhojen är ju, det finns ju många drömhojar. Superduken är ju naturligtvis fantastisk. Sen är ju jag gillar ju enduro. Så att en riktigt fet enduro 450 XC, det är fränt också.
Ja, men då undrar jag ju, hur ser en riktigt bra motorcykeldag ut? Hur ser den bästa motorcykeldagen ut? Och vilken hoj kör du?
Ja, som jag sa, Superduken är ju fantastisk. Att åka motorcykel är ju inte alltid att visa vem man är, utan det kan vara att visa vem man vill vara. Och jag kanske inte egentligen är den som ska åka Superduke, men jag ser ju ball ut på den. Alltså. Sen som jag sa, vi kom ju precis tillbaka från Gotland Grand National, som jag har kört rätt många gånger faktiskt. Nu var det några år sedan, men det skulle vara en perfekt MC-dag att göra det en gång till faktiskt, för att det är sjukt roligt.
Ja, det låter ju fantastiskt. Vi ser alla fram emot att se dig på GGN igen i spåret då. Men Anders, du har ju redan varit inne på det här med alternativa bränslen, e-bränslen och sådant. Men
om man tänker, vad skulle du sakna mest i en framtid där alla motorcyklar skulle vara eldrivna?
Ja, förmodligen ljudet om man säger så, och även någon slags känsla faktiskt. Sen är ju elmotorn är ju väldigt lämplig som motorcykelmotor i och med att den har bra tork från låga varv och så vidare. Så att alla som testar till exempel Fiari tycker att den är väldigt, väldigt rolig att köra. Så att jag tror nog att det är mer känslan, uppenbarelsen och ljudet man skulle sakna mer än körbarheten.
Jag tänkte vi backar ett antal år antagligen. Jag tänker, hur ser ditt första motorcykelminne ut?
Mitt första motorcykelminne är från Östersund faktiskt. Jag åkte naturligtvis moped när jag var 15 och så vidare. Jag gjorde alla på den tiden. Jag var liksom 100% och tyckte det var lite roligt. Men jag var egentligen väldigt bilintresserad, både vanliga bilar och motorsport. Jag skulle väl egentligen bli både rally och Formel 1-stjärna var tanken. Men sen var jag gått till husvagn med mina föräldrar väldigt mycket. Och då var vi i Östersund på campingen. Och då minns jag att jag limmade över till OK i Östersund. Och ska köpa en biltidning, tänkte jag, ligga och läsa husvagnen där. Kan ha varit 16-17 kanske. Och där i tidningsstället så står tidningen Bikes första nummer. Med, du kanske kommer ihåg hur den såg ut, men det var lite, ja, någon blå motorcykel på. Kan det vara en gammal Norton man hade byggt den? Och jag bara tänkte, jäklar, där ser bra ut. Vad är det där för tid? Och så köpte jag den. Och så bläddrade jag 1000 gånger i den. Och efter det så var jag såld på motorcyklar lika mycket som bilar. Det var mitt första händelseminne.
Ja, härligt. Och då över till, vilket är ditt bästa motorcykelminne? Någonting som du kanske vill återuppleva igen? Om du fick och hade möjlighet.
Det finns ju massor naturligtvis. Det är ju nästan i princip varje gång man åker motorcykel så är det ju bästa minnet. Men om jag är tvungen att välja ett så är det när jag körde GGN näst sista gången i Gotland National. Och kom ut på femte varvet. Inser att jag kommer att köra fem varv. Och det fanns faktiskt lite marginaler. Så att, det var en skön känsla. Mm. Och den är lite rolig när folk bara undrar, har du kört GGN någon gång? Ja, 7-8 gånger kanske. Den var som bäst. Det brukar vara lite sådär. Och köpt en grej faktiskt.
Mm, det funkar alltid. Ja, och här tänkte jag, vi ska byta ämne kan vi väl säga. Jag tänkte, Anders, vad är det väldigt få personer vet om dig? Jag tänker, du kanske har någon, ja, men, någon hemlig talang helt enkelt.
Jag, såna här hemliga grejer. Jag pratade med min fru ganska nyligen faktiskt om den där hemlig talang eller hemlig grej som ingen vet. Och då sa jag, får jag den frågan så kommer jag säga det här. Jag kommer inte ihåg vad det var. Så det måste vara, det är till och med så hemligt så jag inte ens minns det. Men jag är duktig på att laga mat. Jag tycker det är kul att laga mat. Jag är duktig på att laga mat. Och det har hänt flera gånger att folk tycker att det har smakat gott. Så att det är en talang. Men den är inte jättehemlig, för det är rätt många som vet om. Sen kan jag utan vidare se skillnad på en 55, 56, 57 Vela. Lätt. Och den är kanske lite mer unik, jag vet inte.
Ja, Anders, då tänkte jag att vi ska runda av med våra 10 snabba. Det handlar om 10 snabba frågor där du får 2 alternativ. Du får bara välja ett alternativ och inga så här politikerflum, utan det är raka puckar som gäller. Inte något mellanting, utan ja, vi kör. 10 snabba med Anders Sarbäcken. Tvåtakt eller fyrtakt?
Utan tvekan fyrtakt.
Bensin eller el?
Samma där, bensin.
On eller offroad?
Jag tycker bägge är lika roligt, men jag är tvungen att välja så åker jag faktiskt offroad.
Kick eller elstart?
Elstart.
Stark eller smidig?
Jag är ju själv både och, men annars får jag välja stark då.
Enkelkuts eller bönpall?
Enkelkuts.
Skinn eller textil?
Man hade ju önskat att man kunde säga skinn, men nu är det väl textil, Gore-Tex i den här åldern.
Muller eller dämpat?
Muller.
Wheelie eller stoppy?
Wheelie så.
Lägga en lakris eller äta en lakris?
Självklart lägga en lakris.
Och då finns det ju en liten detalj till då. Det är ju en sanning eller en myt att krymper skinnställ mellan hojsäsongerna?
Ja, de gör ju faktiskt det. Det är ju de där som, det är någon som syr in skinnstället under vintern i garderoben. Vad de nu kallas. Någon hävdar att de kallas för kalorier, jag vet inte. Men någonting håller de på med i alla fall. Den saken är klar.
Och det får sätta punkt för intervjun med Anders Harbäcken, vd för KTM Scandinavia. Och vi drar vidare i programmet.
En annan sak, Johan, som jag minns från början av 90-talet och då 1994, det var ju när Sverige tog VM-brons i fotboll. USA spelades ju det världsmästerskapet. Då var det som så att då skulle landslaget välkomnas hem då till Sverige. Och vi hade ju den tiden, alla visste när de skulle komma, när de skulle landa. Det stridsflygplan eskorterade flygplanet och när de landade och åkte sen på taxibanan så väntade ju Arlandas räddningstjänst där och sprutade vatten som de brukar över planet. Då åkte jag dit på min Suzuki DR750, enstånkan och offroaden där, till den grinden där jag misstänkte att de skulle släppa ut bussen. För de eskorterades ut med buss direkt ut bara. Och mycket riktigt så kom ju bussen där och då hakade jag på med min motorcykel. Jag tänkte det var ju ett smidigt transportmedel för att kunna se det mesta. För man jag visste ju inte vad som skulle komma då. Det mottagandet som skulle vara. Men när jag åker där på E4 mot Stockholm så inser man ju det. E4 är ju kantad av fans och folk har ju stannat sina bilar och sådär. Och då när vi kommer till Upplands Väsby, så på påfarten till motorvägen där uppe så ser jag, jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt, men 10-15 MC-bud. Som när bussen åker där, för de är eskorterade av polis och allting, så det syns ju tydligt när de kommer. Då åker de ner på påfarten på bakhjulet och då tänkte jag, vad är det här? Så på packboxarna hade de ju satt då svenska flaggor. Och det stod vägarbetare och viftade med flaggor och alltihopa. Sen var det in till stallmästargården där de omlastade från bussen till nedkabbade bilar. Det var gamla bilar, det var nyare bilar. De kabbar som fanns var säkert frivilliga som ställde upp, vad vet jag. Sen satte de ju så där då. Så jag åkte bakom Dahlin, Brolin och Andersson, deras cabbade bil, den åkte jag bakom med min DR750. Och de kastade ut såna här idolkort som jag lyckades fånga några och liksom stoppa ner mellan benen, mellan tanken och mig då. Och så åkte jag med dem och jag kunde ju komma förbi överallt. Så jag åkte med, och jag kommer ihåg att jag fastnade på några lokalnyheter med min hoj. Och då kom jag, där är jag, tänkte jag. Så att det var en händelse. Och sen så kom man ju då till, vad heter det, Johan? Där de var 100 000 hade ju samlats. Rålambshovsparken. Där var det drag, kan jag säga. Sen var det ju då scenen och alltihopa. Det var sjuk häftig upplevelse. Jag ställde min hoj en bit bort där, så gick jag och kollade lite. Sen tog jag hojen och så åkte jag hem.
Ja, Micke, det finns ju onekligen jäkla massa roliga stories. Jag kommer på allt ifrån massa tokiga incidenter och allt möjligt också. Inte minst när du berättade om den här fotbolls-VM-grejen och du körde med din Dr. Big där, så kommer jag ihåg, det var ju någonting när du köpte den där som jag minns väl. Att det var ett jäkligt skitväder, för att uttrycka sig.
Ja, precis. Och jag fick ju låna din utrustning, och det var ju inte den bästa utrustningen. Det var ju ingen Gore-Tex, det var ju textilställ där. Jag vart ju dyngsur alltså. Vi kanske kan återkomma till det ämnet, för det var ju en resa utan dess like. Den avslutades ju lite märkligt. Men sen,
i ett badkar?
Alltså. Ja, i ett badkar. Jag var ju stelfrusen, så jag fick ju tina upp där i badkaret. Men du själv, Johan, jag menar, jag har sett dig bränna runt på i snön med dubbdäck och skidor till någon gammal Suzuki DR650, eller vad var det?
Ja.
Och den var ju sån 90-tals ful med färg.
Apelsingul.
Ja, precis.
Och det var verkligen knottrig lack på den också. Så apelsinskrovlig. Med lila metallic ram. Och blåa skidor, om inte jag minns fel.
Så från sådana enkla historier som berör oss, sen har vi ju riktigt tunga grejer. Du har ju träffat rätt mycket kändisar, Johan. Och vi kan ju nämna några, Keanu Reeves, Mr. Wick himself.
En väldigt trevlig, jordnära hojåkare som verkligen brinner för motorcyklar, ska jag säga. Kan du nämna sån, Kimi Räikkönen, Formel 1-stjärnan. Var också en sån stund, verkligen superkul intervju att få göra och få träffa honom. Som också brinner för hojar. Jag har ju varit med bakom ett motocross-team i VM och har ju, äger ju ett antal såna här coola specialbyggen. Precis som Keanu Reeves har gjort. Och nu har jag Arch sitt egna märke också. Så att.
Keanu Reeves är inte bara en av Hollywoods främsta skådespelare, utan även en riktigt passionerad hojåkare. Så till den milda grad att han driver ett eget motorcykelmärke, Arch Motorcycle. Och när jag träffade honom så berättade han lite mer om sitt motorcykelintresse.
First, Keanu, I know you've been riding bikes for like 30 years or something like that. Or?
Yeah, I started pretty late. I started riding bikes when I was 22.
When did you first started thinking about bikes? Or
I don't know. I always loved them as a kid, but I just didn't have any opportunities to ride.
This bike, what, who is it for?
It's a performance cruiser. It's for anyone who loves riding motorcycles. This bike, you know, is beautiful aesthetically, but it also the way it rides, and I think there's a kind of development in terms of, I don't know, what kind of motorcycle it is. So, I mean, there's so much torque, and that marriage of torque, but also maneuverability, the way that the bike can handle, I think is exceptional.
Do you have time for riding? Do you do it sure. for daily?
I ride every day.
And Keanu, what is, what do you say, the best with motorcycle riding?
Oh, gosh.
I know you're not into cars that much.
No, I mean, I love driving, but motorcycles. Well, I mean, I love walking up on them. I love how they look. And then to ride, the physicality of it, the transportation, the way that you have a sense of freedom, but also be in the moment, the way they sound, the way they smell. So the visceral experience and the internal experience come together on a motorcycle.
When will we see this bike in the movie?
I have no idea. Yeah.
Okay, good luck with this. It looks really good. Brilliant.
Thank you.
Men det finns ju andra profiler, andra som tycker om motorcyklar och har som intresse. Det är Robert Gustafsson bland annat.
Ja, absolut. Och han har ju hjälpt till mycket faktiskt i de här sammanhangen. Han har ju bland annat varit någon slags stand-in testförare, provisnisse på MC-volket och sådär. Så det finns många sådana härliga människor som vi kan, och roliga stories som vi absolut kan återkomma till. Allt ifrån knasiga motorcykelresor upp på aktiva vulkaner på Island till galna resor i Saharaöknen till... Ja,
men enkla provkörningar också. Tidigare provkörningar vi har haft. Finns ju mycket att grotta in sig i.
Ja, absolut.
Ja, Johan, den här podden då, den ska ju bevisligen handla om motorcyklar i stort och smått. Vad ser du framför dig i podden här framöver?
Ja, alltså... Självklart kommer det bli massa sådana här anekdoter och minnen och sånt, för det är ju det man har otaliga mängder av och så. Men vi kommer ju också, som jag sa, träffa intressanta människor och dela med oss av olika kunskaper och erfarenheter som vi har dragit under alla år. Men framförallt så är det så att nu här näst så kommer jag dra till Novemberkåsan som körs nästa helg, den 19-20 november. I skogarna i Bollnäs-trakten. Och den här endurotävlingen, det är ju liksom endurotävlingen. Det är den som gäller. Det är, om man har någon tävling på sin bucket list som man måste uppleva innan man dör, så är det Novemberkåsan.
För det är inte bara en tävling, en motorcykeltävling, utan det är en upplevelse för alla inblandade. Såväl publik som den som kör eller som är med i ett team runt en förare.
Ja, en fråga då, Johan, från mig är, ja, har du bockat av den här på din bucket list?
Ja, jag har ju kört den här själv några gånger. Jag har kört den 3 gånger om jag inte minns fel. Det kan vara 4. Jag har kommit i mål 1 gång. Och det var ju självklart en skön känsla att komma i mål. Men några av de gångerna har ju varit mer minnesvärda, eller man ska kalla det, än den gången då jag kom i mål. Men för det är ju så att tävlingen körs på olika platser runt om i Sverige år efter år. Och beroende på väder och sånt och vart det är, så är ju förhållandena helt olika. Och ibland är de ju förjäkliga och ibland är de lite lättare, kan vi kalla det. I år i Bollnäs har de lovat riktigt skitrace, alltså helt enkelt ett bra race, alltså mycket lera, vatten, dynga. Och det som brukar bli kul i det här är att det finns ju folk där ute som inte bara dricker sportdryck, som hjälper till i de här dynghålen där många förare kanske kör fast så till den milda grad att man måste vara flera människor som drar loss hojarna. Och det där brukar bli riktigt roliga spektakel. Och jag kommer vara på plats i alla fall och träffa lite sköna människor där.
Nu när du pratar om novemberkåsan,
ja,
då tänker jag ju osökt på Gotland Grand National också.
Ja, just det.
Och där har ju vi historia ihop också när vi har varit ute. Och det är kanske någonting vi får återkomma till, ja, lite senare i ett annat avsnitt.
Precis.
Men vad är stora skillnaden mellan novemberkåsarna och Gotland Grand National, bara så där en rak fråga?
Alltså, jag skulle säga att medans Gotland Grand National är mer Vasaloppet på skidor, någonting som i stort sett, jag ska inte säga alla, men i stort sett alla som kan hantera en motorcykel kan köra Gotland Grand National. Man, i och med att det är ett varvrace, så kan man ju köra 1 varv. Eller man kan köra 6 eller 7 varv. Medans novemberkåsan, den tar man sig inte i mål i om man inte gör många rätt i boken, så att säga. Man kan inte bara ta sig runt där. Man kvalar in för att man måste vara tillräckligt snabb på dagen för att få kvala in för att få köra natten och sådär. Och det är en helt annan grej. Det är ett extremt tufft race där allt måste klaffa liksom.
Sen, Johan, en annan sak som jag minns som du höll på att planera, och jag kommer inte ihåg vilket år det här var, men jag vet ju att du var väldigt sugen på Paris-Dakar. Du gick ju så långt, till och med, om jag minns rätt, du får rätta mig om jag har fel, men jag vet att du fick en sponsor i Lufthansa i alla fall som skulle ta dig dit. Stämmer inte det? Du var lite sugen på Paris-Dakar. Det är någonting också vi kan återkomma till, men stämmer det?
Jo, men det stämmer ju, absolut. Men tyvärr så det gick inte hela vägen, så att säga. Efter novemberkåsan där också, så jag kommer även träffa Niklas Lindell som är vd för KIK Motor och som har ett långt och gediget motorcykelintresse, som också har kört otaliga Gotland Grand National och andra tävlingar, och trots sin position på vd-stolen så är han en människa som fortfarande brinner för att köra motorcykel. Och det tycker jag är väldigt roligt. Det kanske inte är den bilden många har av kostymnissarna där uppe på toppen av de här företagen. Ja, men vad tänker du, Micke?
Ja, men jag har ju träffat Niklas. Och han ger ju inte en sån bild. Liksom. Det är ju en jordnära, skön snubbe. Så att, det ska bli kul och intressant att höra vad han har att säga.
Mm. Och det är väl lite den här bilden jag tycker många som jobbar just i motorcykelbranschen har ju, om inte, de kan ju ha tappat liksom möjligheten och sådär att köra på senare dag, men de har ju ofta en bakgrund inom typ road racingen eller motocross på ganska hög nivå många. Så att det ska man inte glömma, det är ju inte som vilken annan bransch som helst vi är i, utan det är ju många som verkligen. Motorcykelbranschen är ju en bransch där det finns folk som verkligen brinner för motorcykelintresset.
Ja.
som gör den här branschen väldigt unik, tycker jag. Så det är det som har varit väldigt roligt i alla år. Och som sagt, så Niklas kommer det bli, det kommer bli Novemberkåsan. Och sen då, det kanske vi inte ska prata så mycket om här, men vi kommer ju självklart dela med oss av saker som vi kommer uppleva under resans gång, så att säga, när vi gör de här poddarna. Och bland annat så är det ju lite provkörningar som hägrar här ganska snart.
Exakt.
Du ska ju iväg snart bland annat.
Ja, precis. Det är i slutet av november. Då åker jag med BMW till Spanien, till Almeria. Ska provköra två modeller. Det är deras supersporthoj, S1000RR. Och sen så är det den nakna versionen, förlåt, avklädda versionen, M1000R. Så de ska jag provköra, och det ser jag mycket fram emot. Jag har ju kört tidigare modeller av S1000RR. Men det här ska bli kul att se vad BMW har, hur de har spetsat till det och finslipat. Det blir intressant.
Men då blir det, gissar jag på, det blir Almeria-banan då med sporthoj. Och sen blir det landsväg uppe i bergen där.
Ja,
och
det eller så är det väl någon mix kanske. Mm. Det blir väl lite bana, och det blir lite, det var två dagar, så det kanske är en modell per dag eller något sånt. Men
du har väl varit där förr, va? Kört.
Ja, i Almeria har jag varit och kört, och jag vet inte om det var någon däckstest bland annat, och med Triumph tror jag någon gång också.
Mm.
Så att visst, där har jag varit och upplevt. Och du då, Johan, var det efter mig eller före?
Nej, det är samtidigt. Precis, ja, stort sett samtidigt. Så drar jag till en flygning till Lissabon, och så drar jag lite norrut och vågar inte ens säga vad det heter stället, för det kan jag inte uttala. I alla fall i mellersta Portugal, för att provköra nya äventyrsmodellen KTM 890 Adventure. Så det här är ju lite mer som vi kommer ju dela med oss av det här, självklart. Ja, de här upplevelserna såklart. Och här har vi kommit till slutet på första avsnittet av MC-podden. Och jag, Johan Ahlberg, och
Mikael Samuelsson.
Vi tackar för oss, och vi hörs snart igen.
MC-podden.